Så P.O. då ska vi se. Jo, men det hörs ju. Ja, vad bra. Vi hade lite problem med det tekniska, men P.O. löser det som vanligt. Wow, vilken underbar lovsång. Jag sa det till några vänner jag hälsade på innan här idag att det är så välsignat att få lovsjunga med den här församlingen. Vi har så underbara människor som leder oss in i lovsång. Det är inget man bara tar sig, utan det är någonting som kommer ifrån hjärtat. Det måste komma ifrån hjärtat. Jag har sagt det till min kära hustru några dagar nu, att jag är allmänt uppretad för närvarande. Vilket kanske inte syns på mig att säga, men det pågår en debatt om lovsång, och någon kille som tyckte att han hade anledning att uttrycka sig uttryckte liksom hur fruktansvärt ihåligt och meningslöst det var, lovsången som vi sjunger och så här. Och jag blev så oerhört upprörd. För han menar att allt hängde på orden, hur de formuleras, att de formuleras av en slump eller att någon satt sig ner och tänkte ut att det här låter bra, det här gör vi. Men det är ju fullständigt egentligen, så är ju orden oväsentliga, för det handlar om ditt och mitt hjärta när vi kommer inför Gud. Vi kan ta upp våran gamla sångbok och vi kan sjunga en sång från hjärtat, och det blir en lovsång till Gud, för att det handlar ju om ditt hjärta. Det handlar om mitt hjärta. Det handlar inte om vem som har skrivit eller vem som sjunger. Men det här inne det börjar. Det här lovsången föds till vår Gud. Nu har vi ju stått upp en del, men jag tänkte göra ett experiment idag. Jag brukar ju citera lite nu då UV. Jag tycker det är så fascinerande att få vara med där. Och där har vi ju en hälsning. Och nu när det var länge sedan jag var med, så kommer jag med nu igen. Och jag tänker, alltså, håller vi fortfarande på med det? Funkar det? Och det gör det ju, för det funkar i alla tider, hälsningen som vi har i UV. Så nu skulle jag vilja att vi står upp igen. Och sen är det ju enkelt nu då för er som är med i UV eller har varit UV, och det har många varit, hoppas jag, va? Ja, tack. I UV där säger ju så här, någon ledare står framför UV-kåren och så säger man: Kristus har segrat. Och då svarar ju hela UV-kåren: vi kan segra. Vi kan hoppa över den här grejen, vad det nu är för någonting, men Vi kan väl, kan vi uttala det tillsammans, för att det är ju det som är verkligheten här morgonen. Jag säger: Kristus har segrat, och så svarar ni: vi kan segra. Kristus har segrat.
Vi kan segra.
Underbart. Låt det sjunka ner i hjärtat riktigt ordentligt. Nu ska vi se. Nu var det ju det här med teknik med. Ja, vad bra du har lagt upp den. Fint, tack. Då, det var fel knapp, har du tryckt igång bildspel? Jag hade inte satt på knappen. Oj, det blev smått. Lyssna och läs i din egen bibel om du inte kan läsa det som står där. Markus 16, 1-14 börjar vi med att läsa tillsammans. Jesus uppstår ur graven. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla bort den tunga stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. Han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen och där ska ni få se honom. Så som han har sagt er. De gick ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem. Och de sa ingenting till någon därför att de fruktade. Vi fortsätter att läsa där. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala som han hade drivit ut 7 onda andar ur. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom trodde de det inte. Sedan visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade för de andra, men inte heller det blev trodda. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan. Då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Amen. Långfredagen var över. Påskaftan också. Och för oss, jag kommer inte ihåg om jag sa det i fredags, men när man växte upp så var det ju en förskräcklig dag, långfredagen. Och bara namnet i sig säger ju att det är något jobbigt med den dagen. Engelska är ju mycket bättre. Good Friday låter ju fantastiskt mycket trevligare att få säga. Men så var det. Långfredagen var över. Korsfästelsen var ett faktum. Jesus var död och begraven. Och så kom påskafton, eller lördagen, sabbaten. Och där fanns en skara förvirrade lärjungar. Fanns säkert mycket av uppgivenhet i deras hjärtan. De var ju inställda på ett nytt rike. De var inställda på en ny kung. Och det är inte svårt att förstå om vi tänker efter lite grann. Om vi glömmer bort att vi har en hel bibel som berättar om allt detta. Om vi försöker ställa det åt sidan och så tänker vi oss in i lärjungarnas situation. Så kan vi förstå att läget var förvirrat. Man pratade med varandra och undrade vad i all världen är det som har hänt. Vi som var på väg mot ett nytt rike där Jesus skulle vara konung. Och säkert fanns det platser, ganska förnäma platser åt oss andra också. Vi hade ju faktiskt lämnat allt. Och här står vi idag. Jesus ligger begraven. Försök att fånga in scenariot där. De sitter, de står, de går. Kanske tar de en fika och så pratar de. Och de kanske också funderar över. Men han sa ju någonting om det här. Han pratade ju om det, men vi fattade aldrig vad han sa. För så var det ju. Han hade varit ganska tydlig, tycker vi, när vi vet precis hur det gick. Då är det inte så svårt, va? Men de hade liksom aldrig greppat det där, för de var så inställda på sin, ni vet hur det är, man bestämmer sig för hur det ska bli, det man förväntar sig, och så blir det inte så, så är det så svårt att liksom tänka om snabbt och inse vad det är som händer. Och säkert fundera med över vad det skulle bli utav dem. De hade ju lämnat det som var tryggt, det som de var vana vid, sitt fiske, sitt snickeri och vad det nu var. Och så hade de följt Jesus. Och så blev det bara pannkaka utav alltihopa. Det blev ingenting. Eller hur? Där var de. Och sen tycker jag ju att det är intressant och det är utmanande att läsa. Då. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom kvinnorna till graven. Det var kvinnorna som kom till graven. Alltså jag har ju funderat så jag tänkte, ja, ni vet det här med min fantasi, så man då tänker jag mig in i Petrus ställe. Jag tänker så här, jag har förnekat min mästare. Någonstans i bakhuvudet finns tankarna att jo, men han sa ju någon gång om att han skulle dö och på tredje dagen och det här. Jag går ut och lägger mig vid graven. Jag vill se, händer någonting så vill jag vara där. Nej. Johannes, lärjungen som Jesus älskade, men han borde ju ha varit den första ut till graven för att se, skulle Jesus uppstå? Nej. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom kvinnorna på graven, till graven. Och det var inte för att de hade fattat det bättre, det måste vi också säga då, så att vi män inte hamnar helt i skymundan. Det var inte det att de hade greppat att så här är det, han dör, begravs påskdagen, då ska vi vara tidigt för att se att nu har han uppstått. Nej, de skulle gå dit och göra det som förväntades. De skulle gå dit och smörja hans kropp. De hade köpt dyrbara oljor, välluktande oljor för att smörja hans kropp. Och så kommer de dit. Praktiska som kvinnor ofta är, så tänker de, hur ska vi få bort stenen? Det var det stora dilemmat på vägen ut. Säkert var det många tankar som snurrade. Men det stora spörsmålet var, hur får vi undan den här stora stenen för att kunna ta oss in och smörja hans kropp? Ja, och vi har ju läst berättelsen om vad som hände. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad var nu då det här? Vad var det som var så speciellt med Jesu uppståndelse? Människor hade ju uppväxt från de döda genom gamla testamentet, hade hänt Elia när han mötte änkan i Sarefat, reste han upp hennes son. Sådär. Så att det var ju inte den första gången i världshistorien. Men det var första gången i världshistorien som Jesus, Guds egen son, uppstod. Och det var ju första gången som världshistorien fullständigt förändrades och skulle göra det utifrån den dagen i all evighet. Det var inte bara för att skapa en påskhelg så att alla handlarna skulle få mycket klirr i kassan, utan detta är någonting som förändrar människors, din och min verklighet, ditt och mitt liv för alltid. Hade vi stannat på långfredagen så hade det varit fantastiskt att Jesus ville dö för dig och mig. Det hade varit helt ofattbart, helt otroligt att någon kunde älska så. Men så kom påskdagen. Och segern liksom bara bröt igenom. En del av er är ju mogna här så att ni har sett, och nu kanske ni får förlåta mig lite, använd förlåtelsen, men jag har gått och tänkt på Hulken. En del av er kommer ihåg Hulken. Han gjorde sin ny upplaga med. Men den gamla var ju, han blev grön och allting liksom bara spräckte. Så han gick rakt igenom allting och kastade bilar och så här. För jag tänker att påskdagen handlar om kraft. En sån kraft så att du och jag kan inte omfatta det. Vi kan inte ana vilken kraft. Jag tänkte, tänk alltså när man såg det, när det hände någonting med Hulken och så bara så här. För mig, bara för att hitta en bild, så liksom fanns de tankarna. Jag tänkte när det hände, när Jesus fick liv igen. När stenen rullades undan, och stenen då, det var ju ingenting. Hade man mätt det med sån här seismograf så hade det liksom bara så här fullt i botten. Det är 6,7 och det som vi hört talas om nu, det var ingenting. Den gången var det frågan om kraft. Då var det en kraft som krossade den yttersta makten. Syndens makt är döden. Syndens lön är döden. Döden var liksom det yttersta och nu var det brutet. Nu var det brutet. Så vi ser om vi har en bibelvers till. Första Korintierbrevet 15, 12 och 14. Det diskuteras ju fortfarande. Hur dumma är de här kristna som fortfarande tror att det här hände och så vidare. Nu såg jag i några engelska tidningar hade man ganska noggrant tagit fram bevisen för Jesu uppståndelse. Och så här. Och det skulle väl troligtvis aldrig hända i Sverige. Men det finns ju de som gör man det ifrågasätts. Så här kan vi läsa i första Korintierbrevets 15 kapitel, vers 12-14. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Fanns ju sådana fraktioner på den tiden. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, säger Paulus, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Då betalar ni mig helt i onödan. Och även er tro är meningslös. Så går vi vidare till några verser framåt, vers 19. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste utav alla människor. Predikan är meningslös, vår tro är meningslös och vi är de ömkligaste utav alla människor. Och det kan man ju säga på något sätt att det var vi egentligen fram till påskdagsmorgonen. När det small ordentligt, när kraften frigjordes, när Jesus fick livet tillbaka och bröt alla bojor. Men då förändrades det. Då förändrades det. Första Korintierbrevet 15, 20 och framåt. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. Men nu har verkligen Kristus uppstått från de döda. Som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och därefter när han kommer det som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Sedan har han gjort slut på varje välde och varje makt och kraft. Alltså, Trump och Putin, de tävlar ju lite och tror väl att tillsammans så kan de skapa någon supermakt. Alltså tala om en vindpust, tala om en droppe i havet mot det här. Här är makten. Här finns kraften. För dagen kommer när Jesus överlämnar riket åt Fadern. Då har han gjort slut på allt, alla tuppar som ställer sig upp och tror att de är något. Som någonsin har trott att de var något genom alla tider. De kommer att böja sig. De kommer att inse att det finns bara en som har makten. Och det var han som uppstod på påskdagens morgon. Jag har ju levt den här våren. Ja, det var nog så att det började i höstas. Men min förundran över Guds storhet och min oförmåga att fånga in hur stor min Gud är. Och det är ju när jag hamnar här och jag ser och jag läser och jag inser att dagen kommer. När Jesus säger, nu är det färdigt far. Här riket. Jag har lagt allt under mina fötter. Varje välde, varje makt och varje kraft. Och i samma andetag så öppnar han famnen mot dig och mig och säger kom. Hur är det möjligt? Den är omätbare. Säger kom till dig och mig. Han som lägger varje välde, varje makt och varje kraft under sig. Med sitt ord. Han behöver inte ens spänna musklerna, han bara talar ett ord. Och så säger han kom. Det var Guds son som uppstod på påskdagsmorgonen. Segern var vunnen. Jag tänker säga att det var Guds lamm som hängde på korset, som slaktades på långfredagen. Men det var segerfursten som uppstod på påskdagen. Och aldrig någonsin mer ska han komma i den gestalten att det är möjligt för någon att förnedra honom, att håna honom. För när han kommer tillbaka, då vet vi att då är det tillrättalagt alltihopa. Då är det tydligt vem det är som är kung. Då är det Jesus och innan. Apostlagärningarna vill jag hinna med att läsa också. Apostlagärningarna 2, det är från pingstdagspredikan det här, men det funkar även på påskdagen. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Laglösa spikade upp. Med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom. Och de här verserna är ganska bra att läsa lite nu och då. Jag hamnar där emellanåt när jag, framförallt när jag har läst och tänkt så här, och de här människorna som levde då hade Jesus ibland sig och fattade ändå ingenting. Det är skillnad nu. Alltså, jag har greppat här och då brukar jag hamna tillbaka här och så står det. Med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och så tänker jag det måste finnas en utväg för mig. Det kan väl inte ha varit så att jag var med och spikade upp. Nej, det var jag inte. Jag lever ju nu och detta var då. Men ändå så var du och jag med. Och slog i de här spikarna. För det var för dig och mig. Och det kommer vi aldrig någonsin runt. Jag sa det i fredagskväll. Det finns bara en väg och det är ödmjukhet inför Guds tron. Det är bekännelse av vår synd. Och att andas in Guds förlåtelse. Faktum är att du och jag var med när spikarna slogs in. Men honom har Gud löst ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Andra Timoteusbrevets första kapitel, 10:e versen. Nu har hans nåd blivit uppenbarad. Jag talade om nådastolen på långfredagen. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Och han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Ja, det är nästan på det enda vi kan vara riktigt säkra på, det är att de flesta utav oss i alla fall här kommer att dö en gång. Så då kan man ju undra, okej, han har gjort slut på döden. Men som någon skrev, döden är ju bara början. Döden är ju inte slutet. Och kanske är det så att en del, kanske alla utav oss som är här idag får vara med och se honom komma på skyn. Höra basunljudet. lyfta blicken och se honom. Och blir det inte så, så dör vi, men i mänsklig mening. Men utifrån Guds ord så vet vi, och utifrån det Paulus skriver, så är det bara fråga om att vi tar på oss andra kläder. Vi går in i en helt annan verklighet. Där ljuset råder, där Jesus torkar av varje tår. För att Jesus har gjort slut på döden. Fram tills dess så var det liksom definitivt. Men Jesus, han har gjort slut på döden. Och han har fört liv och odödlighet. Fört fram liv och odödlighet i ljuset. Därför så kan vi ju tala om evigt liv idag. Vi kan säga att lämnar du ditt liv till Jesus, öppnar du ditt hjärta, ödmjukar du och säger: Jesus, jag har misslyckats så totalt. Mitt liv utan dig är förlorat. Nu kommer jag till dig. Och så andas du in och tar emot det Jesus har gjort för dig. Och så förändras din verklighet fullständigt. Du går ifrån mörker till ljus, ifrån död till liv. Och du får uppleva det här, att det är en verklighet, att han, Jesus, som hängde på korset, som begravdes men som uppstod igen, har fört fram liv och odödlighet i ljuset. En sista bibelord, också det från Apostlagärningarna och samma prediken här som jag var inne på förut. Apostlagärningarna 2, 36 och 37. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Och när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Och det, just det att han är Herre är en predikan i sig som vi får ta en annan gång. Men som ju är så viktigt i det här, för att vi lever i en tid när vi har slipat av stort sett alla kantigheter. Så kristen tro är en oformlig massa på något sätt. Gud är bara god. Och Gud är ju bara god. Han är ju godheten, han är kärleken. Men det finns ju fortfarande kantigheter i det här. För att när du och jag möter Jesus så är det inte vem som helst vi möter. Det är konungars konung, det är herrars herre. Och han är herren, för Gud har gjort honom till herre. Och Herre i sig, det fattar inte du och jag, för att vi har så svårt för det här med auktoriteter, med ledarfigurer och sådär. Men Jesus är Herre. Och det är ett faktum, så vi kommer inte förbi hur gärna vi än vill. Vi skulle ju vilja att han är bara så där snäll och god som lägger armen om oss och så allt bra. Men han är Herre. Han har fullständig rätt att vara Herre, för Gud har gjort honom till det. Gud har gjort honom till Herre och till Messias, den smorde. Och som Herre så har han all rätt i världen att leda ditt och mitt liv. Jag kan inte komma till honom och säga: Jesus, okej, okay, söndag förmiddag, okej. Okay. Då vet du, då ger jag 2 timmar till dig. Om det blir ett långt möte. Förhoppningsvis blir det kortare. Sen kanske en liten sväng i veckan med, om jag hinner med, för du vet, det är mycket annat som man måste hinna med. Alltså det är otänkbart att komma till Jesus som Herre med den attityden, med den inställningen, för han har rätt att hägga hela mitt liv. Det är där allting börjar och allting slutar. Det är där allting utgår ifrån. Det börjar med honom och det slutar med honom. Det börjar inte med mig som är snäll nog och ger ett litet utrymme, utan det börjar med att jag böjer mig inför korset. Och säger: Jesus, du är Herre i mitt liv. Och jag lovar att det förändrar allt. Det förändrar allt. Jag älskar att möta människor som säger: ja, du vet, jag vill ju leva som Jesus vill. Jag vill att han ska leda mig. Och om man börjat rätt, då finns alla förutsättningar. Då är han Herre i ditt liv. Men när han ska pressas in eller blandas, som är så populärt, med allting annat och lite det och lite det och lite det, så blir det så fullständigt fel. För Gud har gjort honom både till Herre och Messias. Och han har rätt att vara det. Det är inte så att jag står här och bönar och ber att snälla du, kan du inte? Nej, som jag sa förut. Mitt i detta oerhörda som är Gud, som är Jesus, så finns inbjudan till dig och mig. Men den går via korset. Det finns ingen sån här halvväg, det finns ingen smidig väg förbi det. Och därför så vill jag sluta med att ställa den frågan: vem är det som är Herre i ditt liv idag? Och jag ställer den till mig: vem är det som är Herre i mitt liv? Och då menar jag inte lite nu och då, eller när jag är på gott möte, eller när jag får lovsjunga med så här underbara människor som bara för mig inför Guds tron. Utan vem är Herre imorgon morgon, på tisdag morgon och resten ut i veckan? Vem har ditt hjärtas yttersta kärlek? Kanske sitter det i plånboken. Jag har den aldrig i bakfickan, för jag tycker det är så obekvämt. För den är så tjock, skulle man kunna tänka. Men det är det ju inte. Men... nej, men vem? Och det här är, det är en tanke som vi behöver ställa oss på det nu. Eller en fråga vi behöver ställa oss på det nu. Vem har mitt hjärtas kärlek? Visst, jag älskar Ulla mer än jag någonsin kan berätta för er. Men Gud måste ha första platsen. För han har vunnit den rättigheten, han har vunnit den platsen. Så vi ber tillsammans. Jesus. Jesus, Jesus. Tack för att du inte bara dog för oss, utan du uppstod igen. Och du bröt djävulens makt och du bröt dödens makt över våra liv. Och du öppnade en fullständigt ny väg rakt in i Guds allra närmaste gemenskap. In till Guds hjärta. Du som är Herre, du som är Messias. Du banade vägen. Herre, du äger mitt hjärta. Bara du är värdig. Bara du är värdig, Jesus Kristus. Allt mitt lov, allt mitt pris. Du är det i hela mitt liv. Allt jag är, allt jag har. För du har köpt mig och du har betalat priset fullt ut. Ingen annan har gjort det. Ingen annan skulle kunna göra det än du, Jesus. Amen.